Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hej alla goa lyssnare och hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt av Mord eller
myt?
Myt.
Låter som en lastbil som backar.
Som Pingu.
Ser ut som Pingu.
Pingu som backar.
Myt. Exakt så. Hej, vi är tillbaka igen. Samma gamla rövgäng. Alltid som vanligt.
Ja. Vi har tända ljus, det är lite höst. Mörr.
Mm. Ja.
Burr.
Mm-hmm. Jag heter Moa.
Jag heter Becka.
Heter Linnea.
Och Tor.
Ja, åker ni med också?
Jag vill bara be om ursäkt i förväg att jag är lite krasslig. Ja. Så om jag låter som en häxa eller en kråka så är det därför.
Mm.
Det är inte för att jag är en häxa, eller?
Bam, 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 bam.
Nej, men du är en kråka.
Var det någon av er som läste Pomperipossa när ni var små?
Nej.
Var inte det bara en sån ramsa typ?
Nej, men det fanns ju liksom lite... Jag hade en barnbok som var...
Stockar och stenar.
Ja, det är något sånt.
Stockar och stenar.
Och så skulle man ligga under en filt.
Ja.
Aj.
Man skulle ligga, man blev förstenad.
Kom igen
då.
Förstenad.
Ja.
Blev man.
Ja, hon kunde väl förstena. Jag kommer ihåg att hon hade en ganska lång näsa, vill jag minnas. Och att hon var lite så här som en sten, typ. Eller lite rund, hör för mig.
Mm.
Ja, men jag hade en barnbok. Hemskt läskig i alla fall. Pomperipossa.
Ja, fy. Typ sant.
Det låter som världens tunt namn.
Pomperipossa.
Ja,
det vill man inte heta i förnamn.
Nej.
Pomperipossa Svensson.
Det är jättebra.
Om jag får ett barn ska det heta Pomperipossa.
Finns säkert någon som heter det.
Man måste säga det så jättesnabbt också. Pomperipossa.
Pomperipossa och Billy Basius.
Jag ska få två barn. Pomperipossa och Wingardium Leviosa.
Oh, och Pseudomonas Aeruginosa.
Ja.
Jättebra gäng.
Åh, gud. Men vad har man för smeknamn då om man heter Pomperipossa?
PP.
Pepe.
Pompi. Eller Possa, va?
Possa, tror jag.
Possa! Passa då, Possa!
Just det.
Pompom.
Smeknamnet Pompi.
Eller Perri.
Ovärdigt.
Pompi.
Pompi!
Ja, jobbigt. Svårt att bli en respekterad chef.
Man måste vara stockholmare om man ska kallas för Possa, tänker jag.
Possa?
Ja, det
nej,
känns...
Det kan väl vara lite så... Men det är så innebandynamn, liksom.
Possa.
Possa! Är det för att du tänker på passa?
Passa? Nej, man passar väl inte så mycket innebandy?
Eller jag, kanske.
Jag hade en kort ettårig innebandykarriär. Jag spelade i Lerumslaget 03-02.
Jag förstår varför det var kort om du inte passar någon.
Nej, men vi kom sist i hela serien.
Ja, du tog pucken.
Oj, vad vi kan mycket om sport.
Du tog bollen med dig ut på dejt istället så att du käkade igen.
Ja, det är mysigt. Ja, bollen.
Åh, jag gråter. Gud.
Vi ska göra torslek.
Men nu, fast nu...
Vi har allvarliga saker.
När Rebecka ändå gråter kan vi lika gärna passa på att gråta ut. Liksom.
Exakt.
Nu gråter vi.
We have sad news.
Sad news.
Sad news. Det är nämligen så här att det här är den sista säsongen av Mord eller myt.
Mm.
Jo.
Men nu någon annan kanske tar över. När vi slutar kanske någon annan tar över.
Nej, det får de inte. Men vi har gjort så jävla många avsnitt så det är bara att lyssna om från början.
Ja,
det finns så mycket som helst.
Vi behöver inte liksom förklara det mer ingående än att vi började med det som podden som ett roligt projekt under pandemin när vi inte hade så mycket att göra. Nu har vi betydligt mycket mer att göra. Vi är trötta.
Det hinns inte med helt enkelt.
Nej.
Vuxenlivet.
Exakt, vuxenlivet. Och,
nej, det är ju tråkigt, för, speciellt för er som lyssnar.
Ja, för vi kommer ju liksom fortsätta att hänga och ha kul. Ja. Fast bara inte sitta framför en mick.
Ja, precis.
Vi kommer göra exakt samma grej. Ja. Fast minus klipp och manus och mikrofoner och sånt. Ja, skitsamma.
Skitsamma.
Bara för att förtydliga, det här är inte sista avsnittet. Utan vi kommer ju släppa avsnitt till jul.
Ja, det kommer två avsnitt till efter detta.
Mm. Ja.
Någon gång i december kommer sista.
Ja. Så ni har liksom, ni har fortfarande tid med oss.
Eller är det november sista
gången? Jag tror det är november. Jag tror det är typ sista november.
Ja. Mm. Ni märker när sista gången.
Efter första advent.
Vi säger la. Det här är det sista avsnittet.
Exakt.
Ja, precis. Kanske man bjuder på den sista sång och så.
Ja, precis.
Ja, det får man göra, va?
Sen vet vi inte, alltså man vet inte vad som kommer hända i framtiden. Vi kanske får för oss att vi vill släppa något extra avsnitt någon gång.
Ja.
Då gör vi det. Jag tror tyvärr att avsnitten kommer att försvinna från just Spotify. Men att de kommer ligga kvar på andra ställen.
Mm.
Men det kan ni få mer info om längre fram.
Ja, vi har ju inte gjort Så ska det låta i podden. Jag älskar Så ska det låta.
Det älskar jag med.
När Peter Harrison var ledare.
Det är lite spännande.
Åh, Peter.
Peter.
Vad blev det av Peter? Blev han metooad? Men då vi har fortfarande kvar Mikael Harrison.
Vem?
Mikael Harrison. Peter Harrison.
Peter
Ernst Harrison.
Peter Harrison.
Vänta, vem hade inte Peter Settman det också?
Jo.
Heter alla, måste man heta Peter för att få leda?
Jag tror det.
Okay. Men vadå hade de? Jag tror bara jag sett med han Peter Harrison.
Nej, Peter Settman hade
sett. Han hade ju Roy och Roger, Mac.
Ja, men han hade också Så skulle låta.
Nej, han hade inte en Mac. Han hade Ronny och Ragges bil. Bilhandel. Vad hade de två? De var raggare och köpte korv.
Ska vi ha ett fall eller?
Nu
ett fall för Kluro.
Kommer ett fall för Kluro.
Yes.
Jag har brustit ut i gråt. Oj. När jag skrev det här manuset. Inte nödvändigtvis för att det är hemskt, utan för att det bara är väldigt rörande och liksom drabbande. Så det är mycket möjligt att jag kommer darra lite på rösten här.
Oj.
För jag är fortfarande inte, jag har inte kommit över det riktigt.
Period girl.
Det är jag.
Living in a period world. And I'm a period girl. Tampons.
Exakt så. En skör människa, ja.
Men det är trevligt med lite känslor.
Visst. Vi kör.
Jag är redo.
Bra. Det är den 30 mars 1943. Och vi befinner oss i Toftefjord. Norge. Det är mitt under den tyska invasionen. Ju då. Och den 25-årige Jerry, veckans huvudperson, gömmer sig tillsammans med 11 andra norrmän på en båt. De är en del av den norska motståndsrörelsen Kompani Linge. Om man är andra världskrigsfantast så känner man till dem. Kompani Linge var, jag vet inte om de heter Linge, men det känns så. Kanske heter Linge. Lange.
Det känns så.
Vi
tog ett namn som bara kändes
rätt. Ja, Kompani Linge.
Ja, men det är det jag tänkte, att de heter säkert Kompani Linge.
Ja, det är Kompani Linge.
Hur stavas det?
L-I-N-G-E.
Linge.
Ja, eller hur? Så här är det då. Kompani Linge var en norsk militäravdelning som skapades i England under andra världskriget.
Linge.
Ja, men precis. Men det uppkallades efter den första kompanichefen, kapten Martin Linge.
Linge.
Martin Linge. Okay. Lange. Nej, vad sa du?
Lange.
Ja, eventuellt. Men jag håller mig till Linge i alla fall.
Ja.
Tanken var då att Kompani Linge skulle delta i brittiskt ledda operationer i Norge. Och skulle organisera, instruera och leda den norska motståndsrörelsen. Samt vara förbindelse mellan motståndsrörelsen i och utanför Norge och bedriva underrättelseverksamhet. Så det här är liksom Star Wars shit.
Mm-hmm.
The Rebellion.
The Rebellion.
Kompaniet bestod av norrmän i exil, militärer och civila som vid tyskarnas angrepp den 9 april 1940 till större delen då flydde till England. Den här gruppen som Jerry är en del av, 12 män då, som har fått ett top secret mission att sabotera för nazisterna som ockuperar deras land. Och Jerry, vår huvudperson, lite historia om honom, han flyttar från Oslo till Kolbotten i början av 30-talet, där han examineras som instrumentmakare 1939. Instrumentmakare låter ju svincoolt, som något estetiskt. Men det är att man är kartritare. Eller kartograf.
Gör man instrumenten för att kunna rita kartor?
Jag tror det.
Så typ sådana passare och sånt?
Jag tror det. Men jag vet inte.
Kul ändå.
Ja.
Det måste ha varit ett väldigt precis arbete.
Det tror jag säkert. Han ritade kartor också.
Mm.
1940 då så ockuperas ju Norge av Tyskland och Jerry deltar då i striderna som sergeant. Och då målar han kartor över nazisternas position i Norge, vilket han senare i hemlighet då skickar över till Sverige och till den brittiska legionen. Jerry grips av svensk polis och döms till fängelse för spioneri under hösten 1940 och 41 utvisas han ifrån Sverige. Och då gör han värsta resan runt typ halva jorden, alltså från Sverige via Sovjetunionen, Afrika, USA och sen till England där han då ansluter sig till kompani Linge.
Det är ändå långt för att vara på 40-talet också.
Ja,
det var ju långt att åka till Göteborg därifrån typ.
Ja, men det måste ju tagit liksom 2 år då, tänker jag.
Ja, minst.
Minst. Båten som Jerry och de andra 11 männen befinner sig på är laddad med sprängmedel och utrustning ämnad för sabotage. De lägger till då i Toftefjord på den nordöstra sidan av Rebbenesöj den 29 mars. Och dagen därpå överraskas de av en tysk patrullbåt som är på väg in i fjorden. De har ju liksom ingenstans att ta vägen då och har bara minuter på sig innan tyskarna liksom kommer dit. Och det tyska fartyget avfyrar sina kanoner mot dem. Så Jerry och hans män sjösätter livbåtarna och sänker sin egen båt genom en explosion. För att också bli av med bevis och sånt. Men någonting går snett, explosionen blir alldeles för stor och även livbåtarna sjunker. Så männen har liksom inget annat val än att bara slänga sig i det iskalla vattnet och simma mot land. Medan de då beskjuts av tyskarna. Männen lyckas simma in till land, men Jerry kommer att bli den enda av dem som tar sig därifrån med livet i behåll. En av hans kompanjoner skjuts på plats. En skadas och dör senare på väg till Tromsö. En tredje avlider på ett sjukhus i Tromsö av sina skador som han hade lidit genom tortyr. Och de 8 andra fördes till Tromsö där de förhördes och torterades av tyskarna innan de avrättades den 2 april 1943.
Mm.
Hemskt. Men åter till händelserna då, den 30 mars 1943. Jerry kommer upp på strandkanten, gömmer sig bakom en klippa. Hans kläder är liksom helt stela av den iskalla simturen.
Nej, fy fan. Kallt.
Fruktansvärt, fruktansvärt. Han försöker liksom ropa på sina kompanjoner då för att se om det är någon som lever. Men han får inget svar. Och en av nazisterna som är uppe på land får syn på honom och börjar skjuta mot honom. Och 4 tyska soldater kommer liksom springande mot honom där på klippstrandkanten.
Mm.
Som tur är har Jerry fortfarande sin pistol. Så han ställer sig upp, sätter fingret mot avtryckaren, men ingenting händer.
Nej.
Vattnet har frusit i pistolen. Så han tar ut magasinet, kastar ut de översta 2 kulorna och trycker in det igen och skjuter och dödar flera av männen som är på väg mot honom.
Mm.
Sen flyr han för sitt liv. Och han upptäcker ganska snabbt då att hans högra stortå har skjutits rakt av hans fot.
Aj, aj, aj.
Han har inget material med sig. Han har lämnat allting i båten som de har sprängt.
Han har en tråd?
Nej, han har ingenting.
Ingenting.
Han har bara kläderna på sin kropp och sin pistol. Liksom.
Mm.
Och så han har ingenting att linda om såret med. Och dessutom har han inte liksom, tiden. Och han inser att han lämnar klarröda fotspår i den vita snön. Det kommer bli alldeles för lätt för tyskarna att spåra honom liksom. Så han byter strategi, vänder tillbaka och smyger sig tillbaka ner mot fjorden där han för andra gången hoppar ner i det iskalla vattnet och simmar över till andra sidan. Han vet att det är ute med honom om han inte snabbt får hjälp att ta hand om den här foten då. Så han släpar sig huttrande och nedkyld till det första huset han ser. Där ber han de boende om hjälp. Där bor en familj och kvinnan i familjen öppnar dörren. Hon tvekar inte en sekund. Trots att hon riskerar att bli tillfångatagen, torterad och mördad så släpper hon in Jerry. Hon hjälper honom att byta om till torra kläder. Låter honom värma sig, ger honom mat och bandagerar då hans tå, fot. Familjens son berättar att han har varit nere i fjorden och att han inte har sett ett enda spår av Jerrys 11 kompanjoner, varken levande eller döda. Så familjen föreslår att Jerry ska försöka ta sig, fly och försöka ta sig till Sverige, som ju är neutralt och inte liksom ockuperat. Han tackar familjen och lämnar dem och påbörjar då sin resa mot Sverige. Och efter 4 dagars hajkande genom bergen når han ett hus. Där knackar han på och hoppas bara att någon ska öppna och liksom hjälpa honom. Och han har någon slags kosmisk tur. Mm. För där bor en man som också är del av den norska motståndsrörelsen. Han får ett par skidor av den här mannen och ett tips om var nazisterna befinner sig. Och vilka andra hus han kan stanna till vid på vägen. Den här mannen som han då får de här skidorna av kommer sen att ta kontakt med andra motståndsmän runt om i landet för att berätta om Jerry. Bland annat en man som heter Andreas som kommer att återkomma sen. Resan fortsätter och strax därefter överraskas Jerry av ett snöoväder. Det blåser hårt och snöar jättemycket. Och Jerry vet att om man stannar till i en snöstorm så kommer man aldrig röra sig igen. Så han bara fortsätter ta sig framåt trots att han har förlorat känslan över vad han är. Och så plötsligt hör han ett mullrande och marken rör sig under honom. Han är mitt i en lavin och åker liksom med ner längs med berget. Och i tumultet så slår han i huvudet och blir medvetslös.
Jamen.
Att han vaknar igen efter den här lavinen är ett under. Men det gör han. Då har han förlorat den ena skidan och brutit av den andra. Och fått en rejäl hjärnskakning.
Mm.
Och han är liksom så jätteillad däran att han har svårt att producera logiska tankar. Han vet bara att han måste fortsätta. Men han har ingen aning om var han är eller vart han är på väg. Så han bara fortsätter att gå. Nästa sjuka grej som han drabbas av är snöblindhet. Det är helt sjukt. Ögonen blir typ överansträngda av liksom den vita snön när solen ligger på. Det blir så bländande. Och det kan till och med liksom bränna sönder näthinnan. Mm. Vilket då händer Jerry. Vilket gör honom tillfälligt och delvis blind. Han fortsätter framåt trots detta i 3 dagar. När han plötsligt hör röster. Han är så himla trött och han är så hungrig och så kall. Så han bryr sig liksom inte längre om vem han stöter på. Han förstår att han är i en by och följer doften av mat. Och går in i första bästa hus där han liksom kastar sig över bordet. Där det ligger en massa mat. Och sen bara tuppar han av.
Mm.
Han vet ju inte det då, men det här är typ det bästa huset han skulle kunna komma till.
Mm.
För hon som bor där är syster till mannen som leder motståndsrörelsen i det området. Hon hämtar sin bror och så hjälps de åt att ta hand om Jerry. Han är sliten alltså.
Kan man tänka sig.
Kan man tänka sig. Han har inte ens hunnit svälja maten han tryckte in i munnen innan han liksom svimmar.
Mm.
De börjar försiktigt då hacka bort isen och snön som har fastnat runt hans ben. Skorna och strumporna har liksom frusit fast på hans fötter så de måste skära bort dem så här i små bitar. När de får av honom skorna och strumporna så ser han att han har förfrusit sina fötter.
No shit.
Eller hur? Jag vet inte om någon av er eller någon som lyssnar har varit med om förfrysning. Men det är väldigt smärtsamt och väldigt jobbigt.
Mm.
Och om man förfryser en kroppsdel, ofta är det ju tår, fingrar, öron, näsa. Då ska man liksom tina upp den väldigt, väldigt långsamt. För går det för fort så kan den kroppsdelen då svullna och det gör väldigt ont. Sen ska man också vara jätteförsiktig med kyla efteråt. För vävnaden som har varit så illa nedkyld har svårt att repa sig. Och man har liksom, om man har förfrusit en kroppsdel en gång så gör man det lätt igen. Typ ett finger som har varit svart av nedkylning kommer att bli blått bara du tvättar händerna i lite kallt vatten liksom.
Mm.
Den farligaste konsekvensen av förfrysning om man inte tinar upp kroppsdelen är att det kan utvecklas till kallbrand. Och då måste man amputera. Och det kan man ju också dö av, kallbrand. Mm. När Jerry vaknar berättar han att han är den enda överlevaren efter explosionen i fjorden och att han har överlevt i vildmarken i 9 dagar utan utrustning och tack vare den hjälp han har fått av främlingar på vägen. Det här syskonparet är ganska rädda för byn kryllar av nazister. Men trots det så riskerar de sina liv och låter Jerry stanna hos dem. Och tillsammans hjälps de åt att smida en plan för hur Jerry ska kunna fortsätta sin flykt mot Sverige. Och Jerry vet vilken enorm risk han utsätter de här syskonen för. Och under de dagar som han bor hos dem så blir de väldigt nära. Liksom, ja, de blir ju nära vänner. Tyvärr läker inte Jerrys fötter. Och de orsakar honom otrolig smärta så han kan inte gå. Och det här måste de ju då ta i beaktning när de ska smida den här planen för hur de ska få iväg honom liksom.
Mm.
Och så är det dags. Familjen packar in Jerry i flera ullfiltar och snöre och binder honom på en kälke. Och så beger de sig allihop nerför berget mot en fjord mitt i natten. Väl nere vid fjorden lägger de Jerry-paketet i en fiskebåt och hoppar i. Och då har de med sig flaskor med sprit som de typ skvätter på sina kläder. För att de ska liksom, om de blir upptäckta så kan de låtsas att de är ute på en så helt vanlig late night fyllefisketur.
Mm, mitt i vintern.
Som man är ibland bara. Så.
Nej, det var mars.
Ja, vår.
Ja.
De ror över till andra sidan fjorden då. Där de bär in Jerry-paketet in i en liten fiskebod. Då har de packat en väska till honom med utrustning för några dagar. Typ mat, vatten, alkohol, en kniv och typ ett litet stormkök. Och så säger de till Jerry att han ska stanna i fiskeboden tills de kan komma och hämta honom några dagar senare för att ta med honom på nästa etapp liksom, av flykten. För de måste ju tillbaka hem för att inte liksom raise suspicion.
Mm.
Dagarna går och Jerrys fötter blir tyvärr inte bättre. Under de kommande dagarna så svartnar huden på hans fötter och kallbranden är liksom ett faktum. Hur mycket han än önskar att det inte var så. Och han blir så jättenedslagen av det här. För förutom att det är jättesmärtsamt så kan det ju också vara dödligt.
Mm.
Så han skjuter upp det så länge han kan. Men till slut är det oundvikligt. Så efter 9 dagar i fiskeboden tar han sin kniv och skär bort 2 av sina tår. Och stora delar av den infekterade huden.
Aj, aj, aj.
Ja, efter flera timmar och en hel del alkohol så somnar han. Och dagen därpå kommer hans räddare tillbaka. Jerry skiner som en sol när han ser sina vänner. Och så berättar de om den nya planen. De har då seglat till en stad på andra sidan bergen som heter Mandalen. Där har de tagit kontakt med andra ur motståndsrörelsen. Bland annat då en samisk man som jag kallar för Andreas.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
De har smidigt planer tillsammans. Planen är så här. De ska bära Jerry till en dal flera meter upp i bergen. Där ska en grupp män från Mandalen möta dem och fortsätta frakta Jerry till Sverige. Och under kvällen den 24 april påbörjas uppdraget. De binder då Jerry vid en släde och så börjar de ta sig uppåt. Det är inte en lätt resa. Efter flera timmar når de dalen högt upp i bergen. Och de här männen skakar av utmattning. Svetten har liksom fryst fast i ögonbryn och skägg. Jerry lider av obeskrivliga smärtor. Men trots det så hejar han på och tackar sina räddare. Medan de väntar på den här andra gruppen från Mandalen. Så berättar de historier för varandra. Drar lite skämt och så här. Men tiden bara går och går. Och ingen kommer. Oron växer. Till slut har det gått flera timmar. Och de börjar inse att så här, de kan inte vänta längre. De måste liksom tillbaka till sin by och vara hemma när solen går upp för att inte väcka några misstankar då. Och de kan inte ta med sig Jerry ner för berget igen. Det är för farligt. För de är ju helt utmattade. De kommer inte orka. Och det är brant liksom. Så de diskuterar lite. Och kommer överens om att de måste lämna Jerry där. Så de bygger en bivack runt Jerry i släden. Lämnar all sin proviant. Och lovar att de ska återvända så snart de bara kan. Och så tar de farväl av varandra. Vad har hänt med männen från Mandalen då? Jo, mannen som skulle ansvara för uppdraget hade blivit tillfångatagen av nazisterna. Så han spenderar några dagar i fängelse innan han lyckas samla ihop en grupp män och ge sig av. Liksom. En snöstorm ställer till det för gruppen, så de måste vänta i 5 dagar innan de ens kan ge sig av till den här dalen där Jerry då ligger i bevacken. Så Jerry bara ligger kvar där och behåller hoppet och en optimistisk, positiv syn på livet. Och bara talar om för sig själv att så här, de kommer komma och hämta mig. Det kommer bli så. Den 30 april hör han något ovanför sig. En röst. Då har han legat där i 120 timmar. Männen från Mandalen gräver fram honom. Och de kan typ inte fatta att han fortfarande lever. Och så berättar de att tyvärr så kan inte vi ta med dig härifrån. Utan vi ska bara kolla att du var här. Och din exakta position. Vi måste hämta fler män och material för att kunna ta dig med oss. Liksom. Så de måste ta sig tillbaka till Mandalen.
Fick han mat av dem i alla fall?
Det fick han. De hade med sig lite grejer till honom. Liksom. Och så bygger de en ny bivack. Och männen återvänder 4 dagar senare.
Ah, han slår ihjäl så mycket tid.
Ja.
Hoppas han har lite böcker eller någonting?
Nej.
Vad gjorde han då?
Han drog och hoppades och tänkte positiva tankar. Jag vet inte.
Det är ju för hemskt alltså. Så mycket tid.
Ja, jag vet.
Tänk hur tokig man blir av typ en halvtimme sysslolös.
Ja, jag vet. När de kommer tillbaka då, så är Jerry så svag att han inte längre kan prata. De gräver ut honom, packar in honom i en sovsäck i en släde och börjar ta sig mot Mandalen. På vägen så stöter de på nazister vid ett flertal tillfällen och tvingas då ta olika omvägar. Och precis som tidigare så måste männen ibland lämna Jerry för att liksom make an appearance back home för att inte väcka misstankar då. Så i 6 dagar lämnas Jerry på ett gömställe i väntan på att räddningsaktionen ska fortsätta. Och vid det här laget har Jerrys historia börjat berättas bland människor i motståndsrörelsen runt om i landet. Och människorna i Mandalen sluter nu upp i det här räddningsarbetet. Och Andreas är en väldigt viktig person i det här. Han liksom har lett det här jävla uppdraget ända sedan start. I den här staden så finns det en grotta som typ bara de som the locals liksom känner till. En grupp män bygger en liten bädd av björkris och ullplädar i den här grottan. Och så är planen att de ska gömma Jerry där tills de har kommit på ett sätt att frakta honom förbi nazisterna över gränsen till Sverige. Så den 11 maj hämtas Jerry igen från sitt tredje gömställe. Männen berättar då glatt om den här grottan och om hur människorna i Mandalen samarbetar för att komma på en plan. Jerry är så jävla svag och så nära döden, för det har nu gått 6 veckor sedan han flydde från nazisterna i fjorden. Och det börjar bli svårare och svårare för honom att hålla hoppet uppe. Framför allt för att han är så mycket ensam. För det tar ju död på en. Det är ju, kan ju verkligen vara fruktansvärt. Återigen packas då Jerry in i ett litet paket och läggs på en släde, och efter typ 5 timmar lämnas han i den här grottan där han göms. Andreas gör den 2 timmar långa resan till grottan där han bestämmer sig för att hålla Jerry sällskap.
Det var väl bra.
Det är det som kommer bli hans räddning. De här 2 männen blir väldigt goda vänner. Och när Jerry börjar pigna till återfår han kraften och modet att skära av sig 7 till av sina tår.
Nice.
Fresh. Den 28 maj hör Jerry en folksamling utanför grottan. Det är en stor grupp av alla de människor som har hjälpt honom som kommer dit. De har en plan. Ännu en gång låter han sig bindas vid en släde och resan börjar. Efter en lång färd har de tagit sig till Sápmi, där den sista etappen i Jerrys resa ska börja. Dagen därpå tar Jerry farväl av gruppen från Mandalen och Andreas. Han ikläds en kolt och läggs i en pulka som fäst vid en ren jord. Och så är det en till man då. eller två män tror jag, som också är, lägger sig i den här pulkan. Och så sätter de av, nedsjunkna i pulkan och omgivna av renjorden, så ska de ta sig förbi flera nazistläger utan att bli upptäckta. Och så ser de den svenska gränsen framför sig. Så nu är liksom räddningen nära.
Men det känns som det kommer någon skit nu alltså.
Då hör de skott.
Ja, det är klart.
En grupp tyska soldater följer efter dem på skidor i full fart och skjuter mot dem i pulkan. Det verkar liksom hopplöst.
De är ju norrmän, de måste vara bättre på skidor.
Nazisterna närmar sig i full fart. Men de är för dåliga skidåkare.
Yes.
Och renarna lyckas ta med sig pulkan över gränsen till Sverige.
Ja, där är det tifrö.
Vad sa du?
Där är det tifrö. där får man vara.
Där får man vara.
Uh-huh.
Den 1 juni tas Jerry in på ett sjukhus där han spenderar flera veckor. Och det enda han kan tänka på är alla de godhjärtade och modiga människor som trots hoten mot sitt eget liv hjälpte honom att fly.
Mm.
Varsågoda och gissa.
Det är sant. Det kändes sant.
Direkt så bara.
Ja, men det var så spännande. Jag tror aldrig jag varit så uppslukad. Det var så spännande bara. Det var liksom ingen så här. Det här kändes mer som en äventyrsgrej liksom.
Jag tänker att det är luring av att du var tvungen att påpeka att du är så rörd och grejer. Att antingen kan vara bara så här, det här är någonting fantastiskt som har hänt som du vill berätta om. För att det var ju inte så mycket mod förutom i början när de sköt ner deras båt.
Mm.
Han klarade sig.
Mm. Det var ju mord i början.
Ja.
Ja.
Men det brukar alltid vara att upplösningen är mord.
Just det.
Inte att upplösningen är att han klarar sig. Mm. Svårt.
Jag tror det är sant.
Så glad.
Det är så skönt. Jag är så helt andfådd. De sprang där med. Jag var med. De sprang med renarna. Och så kom de här jävlarna med på så dåliga skidåkare.
Mm.
Men de hade sina muskedunder.
Mm.
De hade ju kunnat skjuta och träffa. Men det gjorde de inte.
Jag har så många tankar i mitt huvud. Dels tänker jag på Emil Lönneberga när Alfred har blodförgiftning och han behöver dra Alfred i snöstormen.
Ja, men så exakt det tänkte jag vara hela tiden när jag berättade.
Sen tänker jag också på den här filmen med Leonardo DiCaprio.
Mm-hmm.
Jag har inte sett den, men den handlar ju om han blir typ attackerad av någon grizzlybjörn eller någonting.
The Revenant. Nej, The Revenant.
Ska han överleva så är det kallt och snö och så här.
Mm.
Det är många sådana historier när det är kallt och snö.
Mm.
Och jag tänker också på den här som jag pratat om. Alive. För några avsnitt sen berättade jag att jag hade sett den filmen ganska när jag var sjuk eller något.
Ja, just det. Mm. Den flygolyckan i Anderna.
Ja, när de också är snö och ska överleva.
Helt sjukt.
Det känns för jävligt att behöva överleva. Det är så kallt och...
Jag hade inte klarat det.
Hellre strandade i öknen än i kyla.
Ja, men det är också så här...
Ja, nästan faktiskt. Jag tror jag hanterar törst bättre än förfrysning.
Fast, och andra törst är... Det kan ju faktiskt driva de flesta till van. Alltså till
men jag tänker också att snön fysiskt sett sätter käppar i hjulen också.
Ja.
För att det är svårt att ta sig fram och så här. Det är halt och det är liksom jämfruset. Och...
Kallt. Ångest. Hatar.
Det låter ju verkligen som en helt otrolig historia. Liksom. Ja.
Jag tycker det låter, eller jag tycker att det känns sant för att det känns som att man har hört många såna här krigshistorier som är sanna. Alltså det är ju, krig är ju en extraordinär tid när såna här saker sker. Ett tillfälle när folk sluter samman och gör sjuka grejer mot alla odds.
Mm.
Ja, men skulle alla de verkligen riskera sin egna liv för en person?
Det tror jag.
Absolut.
Ofta i krig blir ju också personer symboler för någonting.
Ja.
Så Jerry blev väl mer än bara lilla Jerry-paketet. Det var väl liksom så här, men han, jag kan tänka mig att de byggde liksom en story kring honom att han är så här han slog ner 20 000 nazister med liksom hjälp av två pinnar.
Men det är det här kan ju bara också vara en sån sägen liksom, eller så här, inte en sägen men en historia som hittar på från krigstiden som man är så här för att hitta det fina i det typ och så här.
Ja, okay.
Jag vet inte vad jag tror.
Jag tror sant.
Jag känner också att det är sant. Eller så vill jag tro att det är sant.
Jag känner ju att det är sant, bortsett från att jag tänker att det är en luring. Mm.
Men vad tänker du att det är då?
Jag vet inte vad det skulle vara istället. Det finns ju en miljard olika liksom, krigsfilmer, krigsböcker och framförallt under andra världskriget.
Ja, det är sant.
Så att det kan ju vara vad som helst annars liksom.
Ja, men det är också så här, då brukar det också vara så mycket fokus på liksom kriget.
Men inte alltid, vissa är ju såna här långdragna dramafilmer med någonting fruktansvärt som händer en individ eller ett gäng individer liksom. Så det kan lika gärna vara något sånt också. Men min magkänsla säger ändå sant. Annars är det någon norsk jävla dramafilm.
Men jag tänker så här,
det har jag inte sett ändå.
Eller jag tror, eller jag känner, min mag, jag vet inte hur intresserad av andra världskriget du är, men det känns inte som du är en andra världskriget person.
Nej.
Och då känns det konstigt om du skulle dra fram en sån här, om det var en bok eller en film. Det tycker jag, det känns som att här, eller ta upp den i podden som ett segment liksom. Om det bara hade varit en bok eller en film som handlar om andra världskriget. Kanske.
Ja, sant.
Eftersom det inte är en... Det, för jag hade ju kanske inte gjort det eftersom jag inte så här... Nu var ju det här en jättebra historia, men... om man inte liksom graviterar mot den typen av media liksom, eller sådär. Så kanske man inte har med den i en podd, vad vet jag.
Men ni tror sant?
Ja. Sant.
Ja. Ni har helt rätt.
Ja!
Ja... Det här är berättelsen om Jan Balsrud och hans vän, hjälten Aslak Fossvall, som jag kallar Aslak. För Andreas.
Det är som Aslan.
Nu kommer tårarna här, känner jag. Mm. För den 1 juni 1943 når ju Jan, eller Jerry då, svensk mark. Och bara en månad senare dör Aslak av difteri.
Nej.
Så de träffas aldrig igen efter det här.
De som blir såna vänner.
Ja, alltså, ja. De nästkommande åren arbetar Jerry flitigt i motståndsrörelsen. Han tränar människor i sabotage, hur man kan sinka nazisterna i sin framfart och i sitt specialistområde kartografi. Mm. 1945 återvänder Jerry till ett fritt Norge. Smärtan i Jerrys fötter lämnar honom aldrig. Och efter några år så flyttar han till Teneriffa för att undkomma kylan.
Mm.
För det,
fan, alltså det blir bara bättre och bättre den här historien.
Ja. Han gifter sig, får en dotter. Och lever resten av sitt liv där som apelsinfarmare.
Oh my, det här är så mycket lycklig i alla sina dagar det kan bli.
Det var det här som got me, som jag kommer att säga nu. Strax innan hans död, den 30 december 1988, så ber han sin familj att hans aska ska tas till Mandalen och begravas bredvid hans vän Aslak Fossvall. Som dog då, 1943.
Aslak.
Och han insisterar att han inte ska bli ihågkommen som en hjälte, utan de verkliga hjältarna i den här historien är alla de människor som deltog i hans räddningsuppdrag.
Mm.
Alltså...
Ja, alltså han var ju mestadels ett paket.
Tårar i ögonen nu.
Ja, jag tycker det bara är så drabbande.
Mm.
Ja, herregud.
Vilken historia alltså.
Jag vet, det är helt sjukt. Men det är nog precis så som ni sa nu, att liksom i krig så blir människor en symbol för frihet och motstånd, och det är liksom viktigt.
Mm. Åke håller med.
Åke blir också förtvivlad av den här historien.
Så berörd.
Jag blev så otroligt drabbad av den här mannen Aslak. Jag vet inte, att det är också så drabbande att liksom han är same. Samerna har redan liksom kämpat för sina rättigheter, och sen dessutom kommer fucking nazisterna. Och han är ändå så bara, skitsamma, det här ska lösa sig. Det här ska ordna sig.
Vilken kille alltså.
Oh, helt otroligt. Källor innan jag glömmer. Wikipedia-sidorna om Jan Balsrud, Aslak Fossvall och kompani Linge. Poddarna Nära ögat, avsnitt 33. Not Today, avsnitt 19. Och två poddar, Survival och Badasses of History, där båda avsnitten heter Jan Balsrud. Det finns en film som heter Den tolfte mannen. Som en spelfilm.
Mm-hmm.
Som liksom handlar om det här.
Är den bra?
Är det en norsk dramafilm?
Det vet jag inte. Men den är väldigt omskriven på nätet. Jag hittade den här historien någon gång när jag kände att jag vill ha, men det var länge sedan liksom. Och jag bara så här, jag måste ha en historia med en människa som klarar sig. Mm. För jag pallar fan inte.
Men det är gött när det slutar lyckligt.
Ja, precis. Och så hittade jag den här och verkligen så grät lilla skutt tårar. Och så bara, nej, I can't do it. Jag pallar inte det här heller. Oh. Och då berättade jag historien om Alison Bodda, om ni minns. Hon som hon blev huggen i magen och alla hennes organ hängde ut. Och så tog hon sig ändå till en motorväg där hon blev liksom...
Just rädd. Det.
Ja.
Och det är så mirakel efter mirakel efter mirakel.
Just då den polismannen blev vän med henne och sånt.
Han var veterinär. Han bara råkade vara där och han råkade ha en mobiltelefon. Och de blev nära vänner, ja. Och han hjälpte henne och typ så såg till att hon höll sig vaken tills sjukvårdarna kom. Mm. Den storyn tog jag då.
Just
när jag var i ett väldigt svagt mental state.
Men det här var bra. Det här var ju skönt. Ja. Och vad varmt och gott det måste ha varit på sjukan där.
Ja.
Och så bra beslut att flytta ner till solen och starta en apelsinfarm. Det är liksom, det är plus.
Visst. Och så jag blev så bara otroligt drabbad av tanken på att han liksom lever med de här människorna i sitt minne. Mm. Resten av sitt liv. Och sen när han är nära på att dö, bara, jag måste vara med min Aslak.
Mm.
Alltså. Ja, herregud. Jag tycker det är så jävla rörande.
Inomhus är mycket mysigare när det är kallt dock.
Helt sant. Absolut mycket bättre än en bivack eller en grotta.
Ja.
100%.
Nej, men alltså jag menar så här. För inomhus är ju halvkul om man är i ett varmt land.
Mm.
Dock så föredrar kanske ett varmt land ändå. Men det är ju så jävla mysigt när man är uppe i norr och det är liksom kallt som fan ute och vara inomhus då. Det är så jävla mysigt. Ja, tända brasa.
Dricka sig en värmande
varm choklad.
Slurk, ja. Men ni vet att...
Så har du varm choklad med ost på? Precis.
Med ostmacka.
Ni vet att chanserna för överlevnad för oss som är uppvuxna här är större i kalla klimat.
I större.
Ja, så vi hade överlevt bättre i snö och pist än öken.
Mm. Ja, men det
förvånar mig inte.
Nej.
Jag tror också att det är ju lättare att överleva om man kan lyckas inte frysa ihjäl. För att vi har, om man har snö så kan man ju dricka. Ja. Alltså så här, vätska är ju det som man håller sig vid. Man kan ju klara sig utan mat hur jävla länge som helst. Men man måste ha något att dricka. Mm. Och det har man ju inte i en öken. Så jag tror att man stryker med snabbare i en öken. Precis. Vem man än är egentligen.
Och man...
Om man inte är kamel. Då klarar man sig nog längre i öken.
Om man är en kamel, ja. Just det.
Så att man kan ju...
Helvete, I didn't think of that.
Men om man sprättar upp en kamel och tar på sig dens skinn.
Äkta Star Wars. Star Wars stuff.
Ja.
Ja.
En stark historia.
Verkligen.
10 av 10. 9,5 av 10.
Ja. Vad hade kunnat vara bättre?
Jag vet inte, men 10 av 10 är ju liksom, då är det ju det bästa man någonsin har hört i hela sitt liv och garanterat aldrig kommer höra bättre. Så att jag vill ändå...
flera tior?
Vissa tänker ju så. Vissa resonerar som jag. Way. Nej, The Tourway är ändå en way där man ändå respekterar siffersystemet. Liksom.
Mm, just det. Det finns bara en som kan vara den bästa.
Ja, alltså det kan ju finnas fler, men då
den
drabbar bara en person.
Ja, just det. Okej. Okay. Mm.
Alltså en person makes kan bara drabbas sense. Av en tia.
Så man har sin liksom soulmate-historia.
Men när man ligger på sin dödsbädd, det är då man ska samla ihop sina tankar och tänka, vad var 10 av 10 i mitt liv? Och så får man välja en sak.
Mm. Vi säger tack och hej.
Tack och hej.
Jag säger bara adjö. Klär dig varmt när det är snö.
Ja, mycket bra. Hörs om en vecka, då är det näst sista
avsnittet.